Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
När Johanna Åström i somras ställde upp på Hamperåken Skyrace i Tromsö så slog hon inte bara allt motstånd. Hon satte även ett nytt banrekord på en bana som dragits av Kilian Jornet och Emily Forsberg. Idag är hon rankad 3 i Migu Skyrunning World Series och hon är tveklöst en av Sveriges nya stjärnor bland bergen. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 217 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. När jag träffade Johanna i Sundsvall så var det på väg hem från Åre och jag kom körandes i en Kia Optima plug-in hybrid som jag hade fått prova. Eftersom svenskarna kör i snitt ungefär 3 mil per dag så är just en elhybrid ett mycket bra alternativ för många och det var därför som jag ville prova det för några dagar. För långa resor som upp till Åre så blir man såklart beroende av bägge motorerna, men elmotorn avlastar fortfarande och gör bilen väldigt mycket mer bränslesnål. Det går ju även att ladda upp batteriet vid nästan varje lunch, fika eller intervjustopp och det här håller ju bensinförbrukningen nere på ett minimum. Av alla bilar som Kia säljer idag så är 5 av 10 elektrifierade på något vis. Och inför nästa år eller inför 2021 så räknar man med att 7 av 10 ska vara det. Så tack Kia för skjutsen. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Hur har dagen varit?
Den har varit bra.
Vad gör du i Sundsvall?
Nu är jag hemma lite och jag brukar alltid försöka åka hem en sväng på hösten. För jag måste byta till vinterdäck. Och passa på att hälsa på familj och sådär.
Men var är hemma då?
Hemma där jag är uppvuxen, det är Matfors. Så att det är lite ungefär 1,5 mil utanför Sundsvall.
Mm. Men när du beskriver Matfors, är det liksom du gick låg mellanstadie där men inte högstadie och gymnasium eller? För det går man in i Sundsvall då, eller?
Man går faktiskt högstadiet i Matfors också, så det är en ganska stor skola där.
Mm.
Så att ända till 9:an så gick vi där.
Ja. Hur ofta är man inne i, hur mycket kontakt har man i Sundsvall när man är uppvuxen i Matfors?
Kanske inte jättemycket när man var just liten sådär. Då var det kanske att man åkte in någon gång på helgen och skulle in och handla eller följde med mamma kanske om hon skulle göra något ärende. Men annars så var man, när jag var yngre så var man nog mest i Matfors.
Mm. Vad är det för typ av ditt barndomshem liksom? Vad är det för typ av hus liksom? Är det villa eller är det ute i hus i skogen?
Jag är uppvuxen på en bondgård faktiskt. Så att mina första 12 år så bodde vi på en ganska stor gård med, så vi hade mjölkkor och
Alltså inte bara mjölkkor för skojs skull utan mjölkkor för att ni typ sålde till Arla, eller?
Ja, min pappa var bonde så att så vi hade väl kanske en 60-70 kor kanske.
Mm-hmm.
Så att, så jag är uppvuxen på landet sådär.
Var du involverad i driften av kor?
Ja, men jag tyckte om att vara i lagarna och hjälpa till. Så att, jag var mycket med, klev upp tidigt på morgonen och gick med upp till lagarna. Så Så jag vet inte om jag tillförde så mycket. Det var väl mest att jag tog en hink och gick och mjölkade för hand och så gav jag till kattungarna. Och så tog man hand om kalvarna och var ute och gick med dem, brukade jag göra ibland. Och så där.
Men det låter ju onekligen som, alltså de bilder man får, så det låter ju onekligen extrem idylliskt.
Mm, ja, men det var det faktiskt. Jag trivs väldigt bra ute på landet.
Jag antar att det är sånt som du märker hur det har färgat dig ganska mycket att växa upp på det sättet.
Ja, det tror jag verkligen. Absolut. Man är ju van att ha varit mycket ute liksom hela tiden.
Mm. Men så här, vad ska man säga, det man tänker om bönder är väl kanske också att det tar mycket tid. Och att det kanske inte, man kan inte vara borta från hemmet så mycket.
Nej.
För att det är djur och grejer som måste skötas. Så hade ni liksom, hur såg ert friluftsliv ut? Var det liksom, friluftslivet var leka runt på gården och i skogen, eller var ni iväg på resor då, semester och så?
Vi var väl inte så jättemycket iväg. Det var lite på, vi har en stuga i Mässlingen som ligger lite utanför Funäsdalen. Så där har vi varit mycket, i fjällstuga där ute. Och så har vi väl varit då att vi har liksom rest runt lite i Sverige. Vi höll på med orientering, så har man åkt runt på lite orienteringstävlingar. Så vi har liksom inte rest så mycket i typ utlandet eller så, utan vi har hållit oss mest i Norden liksom.
Men hur gör man om ni ska vara borta en vecka? Då får grannen sköta korna, eller?
Ja, det var väl det var väl lite svårt, tror jag. Särskilt av pappa, det var han som liksom jobbade i lagern. Så att han fick väl liksom, kanske om vi var uppe i Mässlingen, så kanske vi var uppe lite längre och så fick han komma senare eller så där, att för det var ju svårt liksom att lämna gården helt.
Men... Har ni kvar stugan?
Ja, stugan har vi kvar.
Vad, orientering sa du att du höll på med. När och hur kom orienteringen in i?
Det har jag väl egentligen hållit på med så länge jag kan minnas. Att, det har varit som en familjesport. Att,
det är väl oftast det?
Ja, det är det. Så att,
och det går det som i arv.
Ja, det som är lite kul med orientering tycker jag, att det är ju verkligen, på en tävling så är det ju allt från miniknater, liksom, typ femåringar springer, till liksom, herrar 80 där liksom.
Jag har ju fått den stora förmånen att få vara med på och verkligen uppleva en orienteringstävling i Falköping. Och man är ju så otroligt imponerad över engagemanget och sammanhållningen. Och precis som du säger, liksom, flera generationer och inte minst fikat i markan, som jag lärt mig att det heter.
Ja, verkligen.
Och det är ju verkligen så otroligt familjärt och en härlig stämning, så att jag förstår att man blir fast i det.
Ja, men det är verkligen det liksom, att många så här, som arbetar helt frivilligt och gör ett väldigt bra jobb och liksom rita kartor och gå ut med kontroller, och det är liksom väldigt mycket jobb så bakom.
Men du hade en svaghet som orienterare, eller?
Ja, det var ju det mest relevanta, att läsa kartan. Det har inte varit min starka sida riktigt.
Men varför inte då?
Nej, vet jag. Alltså, jag har väl som sagt hållit på hela livet, men ja, jag vet inte, jag har nog alltid liksom, man kan ju grunderna lite, hur man har ju lärt sig att liksom passa kartan med kompassen och sådär. Liksom, man började ju liksom på en bana, så började man ju ta ut någon form av kompassriktning som man försökte hålla ett tag. Men sen var jag ju lite mer inne i själva löpningen, för det är väl det som jag egentligen har tyckt har varit roligast, att springa. Så då var det väl att man glömde bort och läsa och kolla på kartan. Så, där, så bara sprang jag, och så tänkte jag att jag går lite på känsla istället. Och så kanske jag ser någon lite längre fram i skogen, och så tänker jag att vi ska säkert till samma kontroll, så följer jag efter den. Liksom. Och så när han är framme och stämplar, så kollar jag på kontrollsiffran, så var det ju fel. Så har man fått börja om där och så fråga någon vart man är, och så är man kanske en kilometer från sin kontroll. Så där.
Men det är typ kanske hemligheten till att bli en bra löpare, att orientera väldigt dåligt, för då måste du springa så dubbelt så långt.
Jag måste ha lagt en bra grund där, liten, för att jag kan ju ha haft väldigt lång tid i en kontroll som man kanske normalt har någon minut till bara, men jag kanske har hållit på i 30 minuter. Liksom.
Ja, okej. Alltså, vilka åldrar pratar vi om som du höll på med det här?
Men det var så, jag kan inte minnas när jag började, men man har ju varit med liksom, som sagt, på miniknat när det är liksom, man springer typ en superkortbana. Sen så tävlar jag ju, jag vet inte när jag slutade riktigt, men jag var med på O-ringen när jag var 18 i alla fall, tror jag.
Mm.
Så att, men det var ju liksom, jag har liksom aldrig varit på någon seriös nivå så riktigt. Jag har liksom inte, det är inte så att jag har satsat riktigt.
Nej.
Jag har inte liksom gått någon orienteringsgymnasium eller så.
Utan... Men har det varit ett, har det någon gång varit ett löfte? Eller vad man ska säga, att folk bara, oh, Johanna, är något man har koll på?
Nej, det tror jag inte. det har väl gått bra någon liksom, något lopp, så när det har varit ganska enkel orientering och man mest har följt stiga liksom.
Mm.
Då har det väl kunnat gått bra, men jag var oftast var över kanske lite längre ner i resultatlistan.
Mm.
Att man, men ja, nej, men jag har som sagt inte varit så bra på att läsa kartan, men jag tyckte att det varit desto roligare att springa. Så att,
mm. Idrottsmässigt, vad har du gjort mer? För du har åkt skidor också.
Ja, jag har åkt längdskidor också. Men mm. ungefär samma där, att jag har hållit på, alltså, att det är någonting man har liksom fötts in i på något vis. Att alltid åkt längdskidor.
Hade ni spår nära huset eller?
Ja, det finns det. Ja, åkte liksom, och mycket på, var vi ute och åkte på Skaren bara på våren, så att man åkte ut på läggdan.
Mm.
Så längdskidor har jag åkt och också tävlat lite i. Men där slutade jag väl att tävla mer seriöst, eller kanske när jag var kring 12-13 okay. år. Ja, så det har jag inte hållit på.
Sen var det mer njut helgåkning typ?
Ja, precis. Mm. Och även fotboll har jag hållit på med bra länge också.
Mm.
Men inte heller varit så bra jag är på. Jag var också där och egentligen att jag tyckte det var kulare att springa bara och träna liksom. Jag tyckte inte det var så kul att spela match egentligen. Nej. Utan det var mest att få vara på träning och träffa kompisar. Och lite så har det väl varit med skidor också. Att jag har väl aldrig riktigt liksom älskat att tävla. Och jag har väl inte varit någon tävlingsmänniska riktigt. Utan jag har mer tyckt att det har varit kul att vara på träning. Och ja, mm. fått bara åka och ha det kul med kompisar liksom.
Vad ville du bli när du var liten?
Jag ville ju bli bonde, och så hade jag en dröm att jag ville bli pistmaskinförare faktiskt.
Bra dröm!
Ja. Jag vet inte var jag fått det från, men jag hade faktiskt liksom, för vi var också mycket i Åre på sportloven och åkte skidor, och så hade jag väl kommit på det att det är så kul att åka pistmaskin. Så, men ja,
det är kul
ja,
att åka pistmaskin. Det, ja, jag har fått åka med. Det är ja. Väldigt imponerande maskiner.
Ja.
Ja, men vad kul. Jag tycker inte att du ska... Du är inte redo att lägga undan den drömmen, tycker jag. Jag tycker att du ska hålla den.
Ja.
Men så här att tänka och kombinera... Eller har du någon gång haft någon plan med idrotten?
Alltså, nej. Inte riktigt så när jag var liksom... Det är inte så att jag har haft någon dröm liksom, när jag var liten. Att jag ska bli liksom längdproffs eller jag ska bli orienteringsproffs. Utan jag var väl mest bara med. Liksom, för att det, ja, det var som en familjegrej att man åkte iväg på tävlingar och så... Och som sagt har jag väl aldrig varit någon riktig tävlingsmänniska, utan liksom ja, att så det var väl liksom inte att jag haft någon riktig dröm så liksom, tror jag inte.
Men nu är det ju som sagt kanske framförallt löpningen man förknippar dig med. Har du något så här, har du något tidigt minne ifrån löpningen, alltså liksom, har du något tidigt minne när du springer och du liksom på något sätt eller när löpningen började bli en grej för dig, när du verkligen började få upp ögonen för och liksom tänka att det är det här som jag gillar.
Men det var nog egentligen ganska sent. Alltså, liksom, men det var nog när jag flyttade till Funäsdalen och började springa mycket i fjällen där, som jag verkligen verkligen började inse liksom. Men sen har ju som sagt nu när jag ser tillbaka tidigare, att jag har ju alltid liksom, att det har ju varit löpning och som har varit liksom det jag har verkligen tyckt om. Även fast jag har ägnat mig åt liksom andra sporter, så är det ju ändå liksom löpningen som har varit en röd tråd i de sporterna. Att det är liksom det jag har tyckt varit kul egentligen liksom, kan jag ju se.
Och du har liksom länge har du, även när du var yngre liksom, att du bara kunde så här, snöra på dig skorna hemma och bara ge ut och springa bara för att som en kul grej liksom.
Ja, lite så.
Mm. Och det här med att springa i fjällen då, när upptäckte du det?
Ja, men det var nog när jag flyttade till Funäsdalen. Det gjorde jag när jag var 19 efter studenten.
Ja.
Och gjorde min första en vintersäsong där. Och sen var jag kvar på sommaren också där. Och det var väl då jag började springa mer i fjällen. Och bara liksom, det var inte alls heller att jag liksom skulle tävla eller någonting. Utan det var bara att jag upptäckte som en helt ny form liksom, av träning.
Och hela den här kopplingen till livet i fjällen och bergen och så.
Mm.
Vad, du har ju inte jättelångt härifrån där vi befinner oss just nu liksom. Men det är inte alpint landskap direkt. Men var kommer den här kärleken till fjällen och bergen ifrån?
Jag tror det är mycket att vi har varit i Mässlingen då, där vi har stuga hela livet. Och ja, mycket på sommaren och hösten och vårvintern så har vi varit där och ja, vandrat och åkt skidor och plockat bär och liksom bara varit ute. Så att det är nog liksom där också som man har lagt grunden för att jag tycker det är så, ja, man har en sån stark koppling till det idag.
Du väljer liksom alltid fjäll framför skog?
Ja, det gör jag nog.
Och den här första säsongen då? Vad gjorde du den säsongen?
Då jobbade jag på en sportaffär i Ramenberget. Det var en sportaffär och en skiduthyrning som heter Topsport. Så, så där jobbade jag. Och det var väl också en liten dröm jag haft länge, att jag skulle vilja göra en vintersäsong i fjällen. Och så blev det att jag sökte lite på olika ställen. Men då fick jag komma på intervju i Funäsdalen då. Och så fick jag jobbet där. Och då så tänkte jag att ja, när jag ändå har kopplingar dit så tänkte jag att då kör vi på det.
Men var det liksom utförsåkningen som lockade dig också då av sportaktiviteterna också?
Ja, det var väl lite det också. För då hade jag hade väl anmält mig till Vasaloppet den vintern. Så då tänkte jag att då är det bra också att jag... Eller jag hade väl tänkt att jag skulle träna lite längdskidor liksom. Och, men jag gillade ju att åka ut för också. Så att, jag hade ju liksom mina Twin Tip skidor som jag hade tagit med mig. Och tänkte att de ska åka mycket på. Men det blev inte så mycket av det den vintern. Utan det var mest längdskidor. Jag lärde känna två kompisar där också som också skulle åka Vasaloppet. Så då var det att vi tränade mycket tillsammans. Och de åren där på gymnasiet och... lite senare i senare tiden av grundskolan, då tränade jag ju mest själv. Och hade liksom inte alls någon slags...
struktur eller så?
Nej, utan det var liksom att man åkte någon varv på sjön eller någon runt del i spåret. Sådär. Men de kompisarna jag lärde känna i Funäsdalen hade lite mer, lite tävlingsvana och sådär. Så då var det att vi liksom, jag tränade mycket tillsammans och man lärde sig av dem och sådär. Så då blev det väl lite mer att man fortfarande ganska, inte så liksom strukturellt, utan fortfarande väldigt mycket på känsla så, men man kom in lite mer i liksom, ja, att träna mer.
Hur var upplevelsen av Vasaloppet då?
Det var väldigt kul. Jag hade ju som sagt tänkt att jag hade anmält mig liksom och inte haft några liksom så höga förhoppningar och liksom, ja, inte, det var inte så att jag åkte på några bra grejer. Jag hade lånat min syrras gamla begagnade skidor och det hade någon så här kombipjäxor som var en storlek för liten. Det var ju så här, men och jättedåligt för det, kommer jag ihåg att det var, men jag tyckte det var jättekul och jag kom in på, jag tror det blev 35, så det var ju väldigt långt över mina förväntningar. Jag hade liksom inte väntat med någonting.
För lånade utrustning för små pjäxor och bara
Så det var ju liksom, det tyckte jag var jättekul och det var ju också en liten, att man blev lite mer motiverad också då, när man insåg att det gick ju bra där. Och,
men hur... För det där måste ju vara viktigt att märka... Det måste ju vara viktigt för motivationen på något vis att få sådana här, jag menar så här, verkligen bevis och kvitton på att du har bevisligen talang liksom.
Ja, men jag tror det. Att, ja, det är ju för annars... För jag visste ju inte alls att jag var liksom... att jag kunde göra det bra, utan det var ju mest att man tyckte det bara var kul att åka skidor och ja, ville göra så gott man kunde liksom.
Ja. När det gäller löpningen då, vad händer med dig liksom rent mentalt när du springer?
Men det har ju mycket varit i början, för då i första säsongen i fjällen där på sommaren, att man jobbade liksom, och sen så var det mest som en, blev väldigt så här skön mental liksom avkoppling att sticka ut och springa efter jobbet på fjället. Det var liksom, ja, det man längtade efter hela dagen, att få komma ut och vara helt tyst och bara vara i sig själv liksom, och springa, och ja, det blir liksom, jag blir som liksom lugn på något vis, och man tänker så bra och liksom, man får bra idéer liksom, och samtidigt som det kan kännas som när man har varit ute och sprungit, så kan det kännas som att liksom, oj vad tiden har gått fort och man vet inte vad man har tänkt på, men jag vet inte, det är liksom...
Men det är på något sätt det har liksom bara varit lustfyllt och mer upptäcka glädje än någonting annat. Du har liksom inte riktigt sett det som träning.
Nej, mycket har jag nog sett bara som att liksom, jag vet inte, bara att jag sticker ut och springer liksom, att det är Mm. Vi som avkoppling. Så.
Men sprang du bara ledare eller sprang du även så här obanat? Och så? Kunde...
Mm, då var det mest ledaren då jag följde.
Mm.
Mm.
Kommer det, behöver du liksom hamna i något eller behöver du ha det här mindsetet för löpningen? Behöver du ha det innan du ger dig ut? Eller vet du bara att varenda gång du springer så efter ett tag så kommer du hamna i det här flowet och den här närvaron?
Mm, men det blir nog liksom lite så automatiskt tror jag. Att, sen är det väl också att jag springer mycket liksom på känsla och att jag vill ofta ha en bra känsla snarare än att jag liksom... Sen kan jag tycka att det kan vara kul liksom att pressa sig och att det är jobbigt också. Liksom, men jag vill ändå liksom gärna bibehålla den här känslan.
Mm.
Att, den tycker jag är viktig.
Men är det så fortfarande att du inte riktigt... för nu vi kommer ju komma in och prata lite mer om din, så att säga, dina resultat och din så här, löpkarriär och tävlingar och så, men är det fortfarande att du bara springer, så att säga? Det är inte så att du så här, överanalyserar, kanske är fel ord, men att du ändå är väldigt medveten om momenten i löpningen, att nu måste du få in de här momenten, eller nu har du för få timmar den här veckan, att du liksom börja processa det på det sättet?
Mm, jag har nog blivit mer liksom strukturerad. Ja, mycket kanske det senaste året, men även ja, de senaste... Att i början var det väldigt mycket så här, där med jag sticker ut och springer liksom, och kunde göra så liksom, flera dagar så här, och så, mm. utan att kanske ha någon riktig mening med det. Liksom. Men nu liksom, när jag har blivit, ja, nu när jag har tävlat mycket och så här, så då har jag försökt att ändå tänka att ha liksom, ändå en tanke på varför springer jag nu? Och försöka liksom ändå tänka lite att vad vill jag få ut med det här passet liksom, för att annars kan det ju bli lite att man bara sticker ut och springer liksom,
ja.
För att det är liksom enkelt och smidigt, men sen är det också att det alltså rent skadeförebyggande så är det ju bra att variera liksom, och det har jag blivit bättre på i den här säsongen att tänka liksom att jag behöver kanske inte springa liksom idag, för att jag har ju sprungit ganska mycket och då kan jag hellre åka rullskidor eller cykla eller göra någonting annat,
mm.
så att försöker liksom se det som en helhet lite mer att ja. Och variera liksom mycket.
Men finns det så här, både positiva men finns det även negativa aspekter av att du börjar se det mer som strukturerat? Alltså känner du att någonting går förlorat?
Nej, för jag försöker ändå alltid vara noga med att jag ändå vill ha liksom en bra känsla. Liksom att, för jag har alltid varit lite, det tror jag det också, liksom att jag inte tyckte att det har varit så kul att tävla så när jag var yngre, för att jag har aldrig riktigt gillat när någon säger åt mig vad jag ska göra liksom, och att man ska, jag skulle inte vilja ha liksom ett träningsschema att,
en
att
coach liksom.
Nej, det tror jag inte passar mig riktigt, utan jag vill gärna kunna bestämma lite, känna efter vad jag känner för liksom.
Mm.
Och jag är liksom ingen sån som planerar så värst långt i förväg, utan jag tar lite som det kommer så.
Mm.
Kanske tänker lite, ja, inte så, ta några dagar i taget liksom.
Mm.
Och jag försöker att liksom inte bli för strukturerad, men däremot tror jag att det är bra också att ha lite struktur.
Mm.
Tror jag.
För du är ju yngre kanske än de flesta jag intervjuar typ. Och så att du var ju liksom ganska ung när, ganska liten och ganska, eller ännu yngre då såklart, när liksom så här trail började bli en grej i Sverige, när det liksom, när man slutade prata om terränglöpning,
mm.
och när det istället blev trail liksom. Mm. Är det någonting som du har sett ske? Är det någonting som du har varit så här, ja men nu så här med sociala medier och sådär liksom, och allt på internet och så här, liksom, har det varit en grej som du har varit intresserad av?
Ja, alltså jag vet inte, det är inte så att jag minns riktigt när jag, alltså när man börjar tänka trail, utan för jag har ju som sagt sprungit mycket i skogen och så, så att det är ju liksom, det är ju den löpningen man har varit van vid. Att, så för mig så har det ju varit som ganska naturligt att ja, springa liksom mycket i skog och sådär. Så, ja.
Det är liksom inte så att du har följt sådär, Salomon Running TV och Emily och Killian och liksom... hela det där gänget?
Nej, inte riktigt de första åren i Funäs. Det var kanske lite senare ändå som jag började komma in
mm.
på det. Liksom att i början hade jag nog inte alls koll riktigt på liksom, alla de här tävlingarna som finns och så.
Men hur kan du liksom, hur kom du in i, när började du tänka att det här som du bara gjorde liksom för skojs skull? när tog du steget och började göra de dina första tävlingar?
Jag kommer ihåg ganska tydligt en tävling Det var tror jag 2016 en sommar. För då hade jag och några kompisar hade vi hört talas om att det gick någonting som hette motbackelöp det var på Storsylarna från norska sidan. Så det var ganska nära från Funäs där vi bodde. Så tyckte vi det lät intressant liksom, att man skulle gå i mål på toppen så där, och ja, vi hade ju aldrig gjort något liknande liksom, men jag tyckte att det lät kul, så då for vi dit och ja, var med där. Och redan då liksom, när vi kom dit i den här tävlingen, så tyckte jag det var så väldigt härlig stämning och ja, mycket liksom alla möjliga folk, typer av folk. Det är ju Niklas Styrhaug som anordnade den där tävlingen, så det var ju allt från liksom, ja, längdeliten till liksom motionärer och barnbarn och farmor och farfar, och det var liksom...
Var det någonting som du så här kunde identifiera dig och känna igen ifrån orienteringen?
Ja, lite så tror jag. Mm. Lite mycket så här familjärt och liksom, ja, för det hade jag ju liksom, det var ju länge sedan, jag hade inte orienterat på länge liksom och så, utan och inte tävlat så. Så det var väl kanske lite den känslan ändå. Det kan jag nog tänka.
Men för de har ju, det är ju en så här ganska lång tradition med motbackelöp i Norge liksom. Ja. Det är en stor grej där.
Ja, väldigt stor grej, alltså det är ju helt, ja, väldigt kul. Men ja, den tävlingen så jag tyckte det var alltså jättehäftigt också att man fick tävla där i liksom i fjällmiljö, och ja, så kommer jag ihåg jättetydligt när vi gick i mål där på toppen och liksom man kollade ut över liksom fjällen och bara tänkte, jag fick någon känsla där liksom att jag kände att det är det här jag vill göra liksom, att det var ju, ja, det kändes så.
Hur berätta mer om tävlingen då, hur liksom, hur gick det för dig?
Jag kom tvåa på den tävlingen, så det var ju också väldigt... Jag hade liksom inte haft några förväntningar, utan det var ju bara att det var en kul grej. Ja. Men då gick det ju väldigt bra där också, så det var ju... Ja. Och som sagt, att jag fick någon liksom slags uppenbarelse där, tror jag att det var ju... Ja, jag kände verkligen att det
Men tänkte du då liksom att du bara, shit, det här är jag duktig på?
Ja, alltså... Jag har väl aldrig riktigt tänkt så. Det var, jag har haft lite svårt kanske. Jag har inte trott så mycket, tror jag, på mig själv liksom, riktigt. Utan jag har väl mest bara försökt att tycka att det är kul. Eller så här, se glädjen i det liksom. Och så inte tänka, ja, har väl inte tänkt så mycket. Men det var väl ändå, jag började ju liksom verkligen, ja, inse att det är liksom en rolig form av att utmana sig själv. Att vara med på tävlingar sådär. Så att sen var det, då hade jag väl anmält mig också till halvmaraton i Sälen. Var det väl? Ja, samma, det var några veckor senare. Mm. Så åkte jag iväg på det. Så jag fick ju verkligen mer smak, tror jag, efter den där tävlingen. Mm. Att,
Och hur gick Sällan halvmaraton?
Den vann jag faktiskt. Så det var jättekul. Jag kommer ihåg där också när jag sprang runt på starten där, liksom, och tänkte, oj, det var, man såg massa starka folk där liksom, och tänkte, liksom, ah, vad ska jag hit och göra? Liksom. Mm. Men det var ju så här, ja, också jättekul och fick, det var en jättefin dag, kommer jag ihåg, att det var helt soligt och fin höstdag. Och, ja, så det var ju också jättekul.
Men för det var alltså den här, dels den här motbackelöpet och då Sälen halvmaraton. Det var alltså tävlingar där det var inte bara så här vem som helst som var i startfältet, utan ändå det var ju liksom starka.
Ja, men alltså jag hade väl inte koll på liksom vad det var för folk riktigt, men det var väl, ja, jo, men det var det nog, att det var liksom bra folk med.
Och motbackelöp, det är väl liksom vad som i alpländerna kallas för liksom en vertikal liksom, ja, typ en vertikal kilometer i stort sett.
Precis. Och det är ju verkligen, det är ju, ja, riktigt stort i Norge. De har ju liksom en finns en sida som heter motbacke.com, och så det går ju tävlingar liksom kanske fem på en helg på olika ställen i Norge, och det är också verkligen att hela, det kan ofta gå på ett litet ställe i liksom en by i Norge, och så hela byn är med liksom och arrangerar, och det är ju, ja, jätteroligt tycker jag verkligen.
Jag intervjuade ju Sten Arnvik på Tromsø Sky Race för 2 år sedan. Och han har ju varit väldigt mycket involverad i det.
Ja.
De håller väl fortfarande på att arrangera en tävling, tror jag, och har kört många såklart.
Går idag, eller är han med? Det går ju den här i Bergen, de springer upp en trappa är, som är jättekort.
Just det.
Så det finns ju allt från jättekorta lopp till, liksom, till Skåla upp, som är Norges, det är väl 1800 höjdmeter man springer då. Så det är ju, finns väldigt mycket blandat, och ja, som sagt, nu när jag bor i Norge så är det ju väldigt kul att man kan åka runt på sådana tävlingar.
Mm. Men för det, var bor du? Matfors och Sundsvall är hemma, men Norge är där du bor, eller?
Ja, sen ett år tillbaka.
Ja. Och var bor du och vad gör du där?
I Åndalsnäs bor jag. Mm. Och där jobbar jag lite på en sportbutik och så på ett café.
Mm.
Lite. Men ja, främst där är det väl för att det är så bra, fina träningsmöjligheter där, både för skidor och för löpning, som jag bestämde att jag ville testa på att bo där.
Men du kör liksom inte 100% utan du jobbar så lite du,
ja.
så
Jag tycker att det är lite skönt att jobba också och ha lite ett billigt naturligt avbrott från, från allt och bara kunna liksom fokusera på att göra en cappuccino liksom och inte behöva ja, liksom, ja, träffa lite vanligt folk och bara liksom
få baka kakor.
Ja.
men motbakelöpet Bagheera fjällmaraton. Eller är det det som är Bagheera? Nej.
Jo, det heter väl Bagheera fjällmaraton då. Ja, då sprang jag halvmaraton.
Ja. Ja. Och du känner att ja, men du kommer tvåa på det ena och du vinner det andra liksom. Hur går tankarna då liksom? Vilka tävlingar börjar du kika på då liksom?
Ja, men sen var det väl, det var ju på hösten, så tror jag inte jag sprang så mycket mer efter där, utan då var det väl liksom ja, vinter igen, och då var jag ju fortfarande kvar i Funäsdalen och jobbade där, och så åkte jag väl Vasaloppet igen, tror jag. Ja, det gjorde jag. Och så sen var det väl sommaren därpå som jag hade väl liksom tänkt att jag skulle köra lite mer tävlingar, och så då sprang jag Åre när Salomon 27K.
Mm.
Och så körde jag väl,
ja, sprang. Hur gick den då?
Då kom jag trea, gjorde jag. Så det tyckte jag också var jättekul och väldigt fint lopp.
Men märker du då av någon alltså uppmärksamhet? Nu är det ju inte en jättestor värld det här, men det är ju en värld.
Ja.
Och den är ju liksom, den är ju ganska liten, och det är ju väldigt många, alla känner alla lite grann. Alltså.
Ja.
Jag inbillar mig att du var någon som folk kanske inte riktigt hade koll på, och så kommer du ändå liksom in och hamnar på pallen på en varenda tävling typ du ställer upp på. Märkte du av att folk liksom, visste folk vem du var då, eller?
Nej.
Var folk nyfikna eller?
Nej, jag tror nog inte, det var nog inte så många som visste vem jag var riktigt. Men som sagt så är det ju väldigt så här familjär stämning, så att det är ju som att alla pratar med alla. Och jag märker ju särskilt på de här motbackelöpen som jag har kört lite, att där kommer det verkligen samma folk tillbaka. Det är ju väldigt kul liksom. Ja.
Okej då, tillbaka till 2017. Vad väljer du ut för tävlingar då? Utöver 27K fjällmaraton?
Ja, vad körde jag mer? Det var ju det. Och sen körde jag väl också Storsylen upp det året. Och så var vi iväg till Romsdalen också, Åndalsnäs, och sprang Romsdalsäggen löpet. Och det gick också väldigt bra där. Och det vart väl inte så mycket, för då var jag fortfarande så här att jag jobbade mycket, och det var mycket också att jag liksom sprang så här efter jobbet och hade väl liksom inte så mycket tankar och struktur bakom, utan jag var med liksom och ja, om vi får iväg på något lopp och sådär. Så att
var det i år som var första året som du körde Tromsø Sky Race?
Ja. Det var det.
Men det var inte ditt första Sky Race, eller?
Nej, det första var i Spanien. Eller egentligen sprang jag förra året, så var det i Skottland. Det här, vad heter det då? Ring of Steel. Men då gick det, jag kommer ihåg att jag hade inte alls någon bra känsla. Och så vaknade jag på natten efteråt och var jag förkyld. Så förmodligen hade jag sprungit med någon förkylning i kroppen där. Att jag kände, gick väldigt tungt och så. Men så det var väl kanske det första kontakten med liksom
den stora världen.
Den stora världen, ja. Men, och sen annars så var det ju det första loppet, stora loppet då, nu den här sommaren i Spanien, i juli.
Men hade du då kommit liksom så att, till exempel som Ring of Steel till exempel, du var inte så inbjuden till det, utan du var tvungen att liksom...
Nej, det var väl, Emily tror jag hade lyckats prata med någon där, för det väl, jag tror det var fullt med platser, så, men då hade hon tyckt att jag skulle springa där, så då hade hon väl pratat med dem, ja, någon hon kände där, så där hade jag fått en startplats där. Men annars så var det, i den världen så var det ju verkligen ingen som visste vem jag var liksom.
Vad var upplevelsen att få komma och springa de här lite större loppen?
Men det tycker jag har varit väldigt kul, särskilt den här sommaren, att det har ju liksom, ja, kändes också väldigt, väldigt nytt, första loppet där, att jag hade ingen aning om vad man skulle vänta sig och liksom, men man märker ju att den här sporten är ju väldigt stor i nere liksom i Pyrenéerna och i Alperna och sådär. Att det är ju, ja, också som en kultur verkligen liksom.
Ja. Vad känner du att du, är det någonting du känner att du saknar erfarenhetsmässigt när man kommer ifrån så att säga lilla Sverige och Funäsdalen liksom, och sen så kommer det, det är klart att såklart det är terrängen ser lite annorlunda ut och det är lite andra höjdmeter och så. Men annars är det någonting, märker att du ja, men känner att du saknar någonting liksom?
Ja, vet jag. Alltså, det är
bevisligen väl... inte, eftersom det går väldigt bra för
det är väl att jag kan tycka att det kan vara lite jobbigt med klimatet där. Att jag är ju van, liksom, man är från Sverige och Norden liksom, att jag tycker att det är ganska skönt att träna när det är liksom 10-12 grader. Att då tycker jag att det är ganska varmt, men där uppe så blir det, eller där nere så är det liksom, kanske man tränar i 25-30 grader, så det tycker jag är lite liksom, det är inte helt van vid, verkar att jag gillar inte riktigt när det blir för varmt, men nej, det är också någonting man får vänja sig med liksom, att det går inte att göra någonting åt. Det är bara...
Men för nu ligger du, jag tittade nu innan intervjun, så nu är du rankad på tredje plats på den här Migu Skyrunning World Series. Alltså hur känns det? 2016, så det var 3 år sedan, så sprang du ditt första så här, ett motbackelöp i Norge som du kom två på. Och nu ligger du liksom rankad trea på ändå en förhållandevis stor sport med liksom, du har ju tuff konkurrens.
Ja, men det känns ju väldigt kul. Och det har ju gått ganska fort ändå, känns det som att också liksom, ja, jag har ju ändå sprungit lite tävlingar så, men det har ju varit väldigt små tävlingar och mycket bara i Sverige och Norge sådär, att det har ju liksom inte varit några särskilt stora tävlingar, så att jag har ju liksom inte haft så som tävlingsvana riktigt att springa så mycket lopp, så den här sommaren har ju blivit den första sommaren som jag har tävlat lite mer seriöst. Och när jag var med i det första loppet här i Spanien i den här serien, så jag gick ju liksom, hade ju ingen tanke på att jag skulle liksom, ja, jag ville bara göra så gott jag kunde och se liksom, för att jag visste att det var väldigt hård konkurrens och många duktiga liksom är, och det var ju, det är ju ett maraton så det är ganska långt, och jag hade väl bara sprungit ett maraton i fjällen tidigare. Jag gick väl bara in med tanken att jag ska försöka göra så gott jag kan, och så gick det ganska bra där och liksom,
definierade ganska bra.
Då blev det en andra plats där.
Och vilket lopp var det?
Det var Buff Epic Trail
heter det. Just det, så.
Ja.
Det var ju ganska bra. Blygsamt sagt. men vilka, när du tittar på, för det finns som sagt, det finns ju väldigt mycket olika tävlingar att välja mellan och massa olika serier och massa olika liksom. Vad tittar du på? Alltså, det är temperatur, klimat, höjd, längd, typ av hur teknisk terrängen är liksom. Vilka faktorer är det som du, så här, upplevelsen och så här, publik och sådär liksom, vad lyssnar du på råd ifrån folk? Frågar du folk liksom, eller vad går du bara på känslan?
Just att det blev den här serien var väl att jag fick någon inbjudan där från Dynafit som jag är sponsrad av, som så det vart att jag fick kontakt med den här, och så jag har hört talas om den här serien tidigare och har hört mycket bra om den, och då tänkte jag liksom att det skulle vara kul att köra några lopp i den här serien. Så att, och de har ju, det är ganska många lopp, det är 15 olika lopp, så satt jag och tittade lite i vintras på vad som såg ut att vara, verkade kul, och då tänkte jag att man måste köra minst 4 lopp för att bli, ja, för man vet att man samlar poäng och kvalificerar sig, och så är det en final som går i slutet på oktober som är liksom, ja, och har man sprungit 4 lopp och skrapat ihop visst många poäng så blir man liksom kvalificerad till den där finalen. Och då så tänkte jag väl liksom att, ja, att jag, för nu, jag visste ju som sagt, nej, det här är min första säsong med tävling, och jag vet inte riktigt vad jag gillar bäst, om jag gillar längre distanser eller kortare och mer tekniska, så jag tänkte att jag väljer lite olika där liksom, att då körde jag första här Buff Epic Trail som är 42 km och sen så valde jag Tromsö som är 57, eller lite längre, och så hade jag 2 lite kortare och mer tekniska som var 27 km. För att se lite vad jag gillar bäst helt enkelt. Och så då blev det bara det liksom.
Och sen så kryddar du med lite så Blåman Vertical när du kör Hamperocken Sky Race också.
Ja.
För du vann ju, det var inte bara att du vann Hamperocken rundan, alltså Hamperocken Sky Race uppe i Tromsö, utan du slog en barnrekordet på den.
Ja.
Alltså hur, jag håller på att fråga hela tiden, så bara, hur känns det?
Ja.
TV-sportsfrågor, ja, men liksom, det är otroligt häftigt. Hur känns det?
Nej, men det var ju också jättekul. Alltså, för det var
en häftig bana.
Ja, det är det, verkligen. Och det var ju som sagt 57 km. Och det längsta jag hade sprungit innan var ju ett maraton, 42. Så jag hade aldrig sprungit så långt. Och,
men inte på träning heller, eller?
Nej, inte på träning heller. Så att, ja, Så det var ju liksom 57 kilometer och så är det väl 4700 höjdmeter. Så jag hade aldrig sprungit så mycket höjdmeter heller. Så att det var ju verkligen liksom att jag visste inte om jag skulle klara av det. Utan det var ju så här, jag försökte tänka innan om det, om jag har gjort någonting som har varit i stil med det här. Liksom. Ibland kan man ju känna typ man ska göra något jobbigt intervallpass liksom, så tänker man att det här var jobbigt. Men jag har ju gjort liknande pass och jag vet att jag klarar av det. Liksom. Men jag försökte tänka så här, har jag gjort någonting? Men nej, jag har inte gjort det. Så att det var liksom... Ja, det var ju en fråga om man ens kommer ta sig mål. Så jag hade ju väldigt stor respekt inför banan där och att försöka att inte öppna för hårt och se till att få in mig liksom energi längs hela vägen. Och, ja, och det var ju ja, det var en jättehäftig upplevelse liksom att vinna och även kunna att slå banrekord också. Det var ju liksom, ja, ingenting jag väntade mig direkt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och hamperocken har ju även en liten luftig kam.
Mm. Så den hade jag också, ja, som sagt, stor respekt för både distansen men också det tekniska där. Att, också att jag ville försöka, jag försökte väl kunna springa på så gott jag kunde på de löpbara partierna och för att kunna ta det lite mer, lite lugnare när det var så tekniskt. För att det var ju som sagt, det är ju som en rygg man springer så det är ju väldigt luftigt på båda sidorna. Och man kan ju ta fel steg som liksom kan bli...
Jag sprang i det året när, jag sitter och tänker på vad hennes namn är.
Ja, Hillary, hon som ramlade.
Hillary, precis.
Jag, tror hon heter så.
Jag sprang i det året när hon föll där.
Oj,
och det var ju en ganska stor grej. Det var, jag kommer ihåg hur vi sprang och helt plötsligt så kommer en helikopter och flyger i riktningen mot hamperocken. Och då fattade jag direkt att någonting har hänt.
Ja, liksom. Fy.
Och det var ju ganska, vi pratade även med den killen som var först på plats. Som sprang precis bakom henne och klättrade ner till henne och var liksom först på plats.
Ja.
Och han trodde att hon var... Han var ju nästan helt övertygad om att hon hade gått och liksom omkommit när han var där. Så det var ju väldigt tufft liksom.
Ja,
hon bröt väl det mesta man kunde bryta.
Ja, men det var häftigt. Hon var tillbaka nu och sprang det här året.
Yes, jag såg det.
Så, att, ja, så det var ju väldigt modigt av henne. Och hon var ju någon dag innan själva loppet så var hon på liksom, hamperocken och på ryggen där och... Hon sa ju att det var ju väldigt speciellt att vara tillbaka där igen.
Ja, hon sprang det
eller? Ja, hon körde det. Ja, så wow. Det var ju otroligt modigt av henne. Alltså. Ja. Ja. Så det var väldigt...
Men och hur känner du liksom när det kommer till de momenten? Hur är du rädd?
Nej, egentligen inte. Alltså, lite så här som sagt har jag väldigt stor respekt. Att jag vet att det kan gå illa liksom, och att man måste vara noga och fokuserad. Vart man sätter fötterna.
Mm.
Så jag har väldigt... Men jag är inte rädd heller utan jag tror jag... Jag tycker det är ju kul ändå att vistas i sån här miljö men att jag känner att jag har så länge jag har kontroll över det liksom att det finns ju liksom det är ju en väldigt hård fin gräns där vad som är liksom bekvämt och obekvämt utan alltså så det gäller sig att hålla.
Men har du gjort mycket sånt i din liksom ja men alltså din fjällvan alltså liksom det du har gjort när du har säsongat och varit uppe liksom när du är ute med kompisar och så, gör ni mycket scrambling och klättring och har du jobbat med rep och klättrat och sådär? Har du liksom, är du intresserad av sånt?
Jag har inte sen när jag har bott i Funäsdalen har vi inte klättrat riktigt utan Jag har väl blivit nu mest senaste året när jag har bott i Åndalsnäs. För där är det ju väldigt lik terräng som det är på Tromsö. Det är mycket sten och brant och så. Så där har jag ju blivit liksom fått öva väldigt mycket på de här tekniska delarna. Så jag tror det har varit väldigt bra för mig att jag har bott där, att fått, ja, få träna mycket i sån här miljö. Men annars har jag aldrig klättrat riktigt och så. Jag jobbar ju i sportaffären, så är det ju väldigt mycket inriktning på klättring. Så att,
Du får mycket så här clinics och utbildning.
Ja, jag frågar väldigt mycket om och sånt. Och jag har ju, men jag märker jag blir mer och mer sugen, så jag skulle vilja lära mig faktiskt. Men det är ju, ja.
Men du känner ingen stress?
Nej, det känner jag inte.
Men det där känns ju också som en röd tråd med dig och liksom din mentalitet och hur du förhåller dig till allting. För trots att du bevisligen är extremt duktig på detta, och trots att du bevisligen liksom har en enorm talang för det här, alltså, men du känner fortfarande att du kan, du känner ingen stress, du känner fortfarande att du bara vill känna dig fram och prova dig fram på de här typerna av tävlingarna. Du känner liksom ingen, ja, men som sagt, du känner ingen press, eller?
Nej, det tycker jag inte. Och jag är fortfarande liksom ganska ung, att det är många som håller på med den här sporten som är väldigt mycket äldre, och jag känner liksom att jag vill ju kunna hålla på med den här sporten länge, och jag känner att just nu så får det vara liksom att jag får pröva mig fram och se lite vad jag gillar för distanser och för typer av tävlingar liksom. Och det är ju, finns ju väldigt, väldigt mycket olika tävlingar att springa, det finns ju hur mycket som helst. Och jag känner liksom, ja, jag får ta det som känns liksom lustfyllt för stunden så.
Hur och när kom du i kontakt med Emily och gänget? Munvälje-maffian.
Ja, men det var väl, det var det 2 vintrar sedan blir det väl. Ja, 2 år sedan när jag var med på läger där i Frankrike. Så det var, började väl med, jag hade ju träffat båda, egentligen alla, ja, 2017 där så träffade jag väl både Emily och Fanny och Rika på Salomon 27K. Då var det väl, men vi hejade bara lite, för man hade ju liksom, jag kände inte dem. Då. Och så Ida träffade jag på Romsdalsängel-löpet den hösten. Och sen så var det faktiskt Ida som hörde av sig senare på hösten där och skrev att det var ett gäng tjejer som skulle på skimoläger. Och så hade, för jag hade ju köpt begagnade grejer året innan och hade väl gått lite för mig själv. Och så hade de väl sett att jag hade, ja, hållit på lite sådär och frågade om jag var intresserad att följa med. Och så det kände jag ju, oj wow liksom, det skulle ju vara superkul verkligen. Och jag hade ju liksom ingen erfarenhet eller så, men så det var väl första kontakten jag fick med dem där när vi var på läger där i Frankrike.
Men, och vad har det betytt, liksom, kontakten med dem?
Väldigt mycket, för de har ju varit liksom, ja, stora förebilder för mig och ja, jag har ju lyssnat på deras podcast som du har haft med dem.
Det var bara det jag ville höra.
Ja. Nej, men ja, och som sagt, ja, och Emelie som sprang liksom fjällmaran och vann där, det har man ju hört alla som liksom och sådär, så att det har ju som, ja, väldigt, verkligen varit en stor inspiration.
Men de fungerar som någon slags, fortfarande som någon slags mentorer lite grann för dig, och om du har frågor om så här, som jag var inne på tidigare, så här, vilka tävlingar du är nyfiken på, vilka tävlingar du borde göra, så då vet du att du kan fråga dem, för de har typ kört alla liksom.
Ja, och de har ju väldigt mycket erfarenhet, och jag är ju en som ställer mycket frågor och de har ju, ja, så det, man kan ju fråga dem om allt möjligt liksom, allt ifrån tävlingar och, ja, liksom tips på liksom, ja, allt från skidor och liksom allt möjligt så här.
Men vad känner du att du behöver lära dig då?
Just skidor så är det väldigt mycket på den biten så, men det är ju mycket så här, ja, det, för det finns ju som sagt jättemycket olika tävlingar och man vet ju liksom, ja, inte ens, man vet inte ens om hälften som finns liksom, men, och vad som skulle passa och sådär, så just det är väldigt bra att kunna fråga lite om.
Vad är dina styrkor som löpare?
Ja, vad är det? Jag har ju liksom alltid gillat att träna och liksom att pusha mig själv och liksom, är vi inte den som ger upp riktigt, utan har jag tänkt att jag ska göra någonting så gör jag det liksom. Och som sagt också, även glädjen tror jag är väldigt viktig, att jag alltid har, liksom, vill ha sin motivation i det jag gör liksom. Och ja, Jag vet inte. Jag har ju som alltid gillat som sagt, att träna. Och träna gärna ganska hårt. Liksom, och tycker om att träna länge. Och så det har väl byggt en, liksom, ett pannben och en uthållighet. Liksom.
Men, alltså, blir du trött nu?
Ja, det blir man. Efter Tromsø Sky Race där, de sista 2 kilometerna, det var så, alltså, jag aldrig varit så trött att det var, de var så lång liksom, och jag visste liksom, det var liksom, jag tänkte att jag kanske inte tar mig till mål här nu liksom, att det var...
Men det var ju så när man kom ner i det där villaområdet och
ja, springer
över bron där, ja. Asfalt, då känner man sig inte kaxig.
Nej.
Men hur märker man på det att du är trött?
Ja, just så här på... Jag kan ju bli liksom trött på träning också liksom, om man varit ute länge liksom, och särskilt så här, jag kommer ihåg en, det var förra sommaren, så var jag och min pojkvän och cyklade i Norge, och då var jag inte cyklat så mycket landsväg, och så skulle vi ut på en väldigt lång tur där, och det var liksom alldeles för långt för mig liksom. Det var ju, vi var ute liksom en hel dag, och därpå liksom sista timmarna där så var jag nog inte så himla glad liksom. Så att han fick drassa runt med mig.
Men balansen då mellan mental och fysisk styrka, du är ändå väldigt, bevisligen så är du väldigt mentalt väldigt stark också, för att det är väl, annars så blir man inte långvarig i den här sporten, va?
Nej, jag tror att man måste liksom, för när man springer så långa lopp att man får ju alltid liksom dippar, att ibland blir man ju väldigt trött, men det gäller ju liksom att ofta, det kan ju bli liksom att man är väldigt, väldigt trött, men sen går det över liksom. Att det gäller ju att ta sig över de här liksom barriärerna, eller vad man säger.
Ja.
Att veta att bara fortsätta bita i liksom.
Mm.
För det ju, finns ju, sen finns det ju liksom en skillnad på typ smärta och smärta liksom. Man ska ju inte fortsätta kanske om det verkligen gör, om man har någon skada eller att det gör riktigt ont så. Men är det bara att man är trött, så oftast blir liksom huvudet blir tröttare fortare än kroppen. Att det går alltid liksom att fortsätta längre än vad man tror. Att det gäller bara att liksom, ja, fortsätta liksom.
Men befinner du dig här i någon slags experimentfas fortfarande? Att du liksom fortfarande håller på att lära känna dina begränsningar och hur... För det är en sak att vara lyhörd på kroppen och alla signaler man får, men det är en helt annan sak att förstå vad allting betyder.
Mm.
Som du säger, liksom det här med att man blir trött, men du vet att det här kommer snart gå över.
Mm.
För att veta det så måste man ju testa. Du måste hela tiden pressa de här gränserna.
Mm. Jo, men precis. Så jag är ju en sån som lär mig väldigt mycket av att liksom göra och kanske göra fel och sen göra om och göra rätt. Liksom. Att man får, ibland så måste man kanske liksom pressa sig lite för hårt för att veta vart gränsen går. Att liksom... Så var det lite förra sommaren, att då fick jag en skada i foten i början på sommaren där, och när jag ser tillbaka liksom på kanske hur jag tränade där, så var det liksom, jag gick över alldeles för fort från skidsäsongen till löpning och började mycket springa på hård asfalt, och det var liksom som uppgjort när man läste liksom min träningsdagbok där att nu kommer det snart bli en skada på gång här liksom. Så det har jag ju tänkt, att då tyckte jag det var liksom, ja, det var ingen kul att vara skadad liksom, men så här i efterhand så tror jag att det var ganska nyttigt för mig att få bli liksom skadad och känna på det liksom, att det var ingen långvarig skada så, utan
det var något över,
ja, det var en stressfraktur i foten, en liten, men det gick över på, det var kanske 6-7 veckor. Så det var inte jättelång tid så egentligen, men på den tiden så fick jag ju verkligen liksom, ja, jag insåg ju verkligen hur mycket löpning betyder och hur liksom, hur ont det gjorde att inte få springa liksom, och så jag har ju försökt och lärt mig en läxa där, att den här säsongen har jag varit väldigt mycket mer lyhörd och liksom tränat mycket mer alternativt och försöka lyssna på kroppen mer och, ja, som sagt liksom lärt mig den hårda vägen att vad som kan ske liksom.
Men det är, så att säga, peppar peppar än så länge din enda kontakt med lite mer omfattande skada, eller?
Ja, sen har man väl haft lite så här, lite problem med typ någon löparknä när jag var yngre liksom, så, men och lite i vad och sådär, men det var väl den skadan som var liksom verkligen, ja, att jag fick som löpförbud liksom.
Hur utvecklar sig ditt förhållande med kroppen liksom? Fast det är väl som en del av allt det här med att liksom lära sig lyssna på signaler kontra att trycka på gaspedalen liksom.
Mm. Men jag har väl blivit mycket mer liksom att det är ju lätt att man kan ta liksom kroppen för givet, att den liksom, för det är så lätt att man kör på när allt känns bra, så är det bara liksom att ja, men då kör vi på här liksom, men att det är ju, man är ju ingen maskin liksom, och utan det gäller ju att liksom ta vara på det man har liksom, och ja, vill man kunna fortsätta med den här sporten länge så gäller det att man liksom inte går på för hårt, för att då kan det ofta liksom ta slut ganska fort också, utan så jag har ju aldrig varit någon sån som yogar eller stretchar, det har jag tänkt hela livet att det är inget för mig liksom. Men faktiskt den här sommaren så har jag gjort det, och jag har börjat, jag tror jag var kanske i maj, så har jag börjat och gjort lite stretching så här varje morgon. Och det tror jag är väldigt nyttigt, för att det blir verkligen att man går in och känner efter liksom, och ja, man känner efter hur kroppen känns verkligen, och det tror jag är väldigt viktigt, för annars är det lätt att man bara kör på, men man glömmer bort att ta hand om den efteråt liksom.
Mm. Och när du säger så alternativ träning, vad har du för sporter som cirkulerar i ditt register?
På sommaren så åker jag väldigt mycket rullskidor och tränar styrka, så det är väl det liksom, att variera med löpning.
Att då är det liksom isolerade muskelgrupper liksom, styrka, den typen av styrka.
Ja, mycket liksom, jag kör liksom ingen så här, ingen som håller på med frivändningar och marklyft och grejer, utan jag kör lite mer kropps med kroppen och med lite vikter och försöker köra igenom liksom, så att jag håller mig, ja, känner att jag har liksom en någorlunda få in lite styrka liksom. Och sen rullskidor har jag åkt också mycket sen jag var liten liksom, och tycker att det är ganska kul liksom, och en bra träningsform. Både skate och klassisk, att man får använda hela kroppen, och det är väldigt mycket mer skonsamt.
Cykling?
Ja, det är väl liksom, jag har lite, inte cyklat så mycket lite, men alltså, som sagt, lite landsväg i fjol körde jag lite, men inte.
Men är det någonting som du tog till när du hade stressfaktorer?
Ja, precis. Det har varit att vi cyklade lite. Men det är väl ingen där, jag tycker det är lite långtråkigt.
Det är just det där att det var någonting jag pratade med André om också, just att det är så, du måste hålla på så otroligt många timmar för att det ska liksom så här ge någonting.
Ja, och så har jag liksom, jag har ju typ en cykel, men det har inte varit, det är inte så bra liksom att så någon gång har man väl getts ut på den, men det är väl, ja, jag försöker. Men rullskidor tycker jag det är.
Så om det är någon som lyssnar som vill sponsra med en bra landsvägscykel så kontakta Hanna på.
Precis.
Och träningsprogram och så, det är ju väldigt otypiskt för mig att prata om sånt, för att jag är rent generellt så är oftast ganska ointresserad av sånt. Men är du fortfarande helt så att säga självförsörjande på sådant? Har du liksom tagit in någon extern hjälp liksom? Eller går du fortfarande på liksom din egen kunskap och din egen känsla och så? Eller vad?
Jag går fortfarande på min egen liksom känsla. Sen har jag väl, min pojkvän tävlat i skidskytte, och han kommer ju mer från den här längdvärlden, och de är ju mer strukturerade i träning liksom, så han kan ju väldigt mycket liksom, och så han är väldigt bra att kunna fråga och liksom.
Men det är mer att du frågar än att han berättar?
Nej, han berättar också. Okay, ibland kan han ju fråga mig liksom, vad har jag haft för tanke med de här passen liksom, så här, de kanske, ja, liksom. Men mycket, jag försöker nog hålla mig alltså, så att det inte får bli för strukturerat, för jag vet att då kan det bli liksom, att jag kanske tappar glädjen lite. Men att, jag tror att det är jättebra att jag har lite mer struktur också.
Apropå struktur, så de här lite längre loppen kanske, om man ska använda Hamperocken som exempel och Tromsø Sky Race, det skadar ju inte att ha någon slags plan med lite taktik och så under loppen och så. Hur bra är du på sånt, och hur kul tycker du att sånt är?
Det är inte så att jag går in och kör och tänker liksom väldigt genomgående plan, utan, men jag försöker väl ha att kanske oftast inte öppna för hårt, särskilt på Tromsø när det är så långt. Utan att känna att jag vill liksom, jag vill ändå känna mig liksom hyfsat pigg typ de sista kanske två liksom sista klättringen, och när, att man vill liksom inte vara helt död, för då blir det ju väldigt mentalt jobbigt att ta sig i mål.
Men vad gör du liksom, tittar du på banprofilen såklart, men så här, antecknar du, pluggar du in, rekar du banan och...
Ja, just Tromsø, då hade vi väl bara, vi åkte ju ner någon dag innan, så vi sprang typ första en liten klättring upp till fjällhejsen, där det första liksom, ja, 600 höjdmeter kanske något sånt. Så det var det enda jag hade sett av den banan, men ja, sen hade jag ju kollat mycket på liksom, dels den här videon som de har haft.
Där de flyger ut för dig.
Ja. Ja, och så har jag ju kollat på banprofilen liksom, och försöker ju memorera liksom. Där är det ju, det är ju som tre väldigt långa stigningar.
Precis.
Och sen är det ju lite platt emellan så, och så sen så, nej men jag har väl, alltså, det är väl inte så att jag antecknar så, utan försöker väl liksom, ja, tänka att jag vill ja, försöka liksom, som sagt, inte gå ut för hårt som man... Mm. Ja.
Så är det väl också att man inte vill ha så mycket överraskningar, att man tror att om det här var sista stigningen, så alltså, kommer det två till. Liksom.
Ja, precis.
Men kollar du på så här startfältet liksom? Att du vet att ja, men de här två, tre, de här ska jag ta rygg på, eller de här...
Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig riktigt varit så intresserad av liksom, jag kollar aldrig upp startlistor och så. Jag tänker ofta liksom,
du gör ditt.
På mitt eget lopp att jag tänker att jag ska göra så bra jag kan, oavsett om det är jättemånga bra med eller om det inte alls är någon bra med liksom, att jag vill ju ja, ändå försöka göra så gott jag kan. Så jag tänker väl inte, det är inte så att jag liksom tänker så, eller tänker att jag ska liksom komma till den här platsen på den här tiden, utan ja, utan försöka.
Som sagt, nu ligger du rankad tre i den här serien, och du ska antar jag då iväg och springa nu i oktober. Märker du av liksom någon hype omkring det nu?
Ja, lite, för det var ju lite så här, när jag kom till Spanien där, det var ju ingen som visste vem jag var, och jag ledde ju ganska stor del i början fram till 30 kilometer, och jag tror liksom många var förvånade när de såg mig liksom, för att det var jag som ledde liksom, för det var ju som sagt ingen som visste vem jag var. Så på ett sätt tyckte jag att det var lite skönt att inte ha någon liksom, jag hade inga förväntningar eller någonting, utan det var liksom, ja. Men ja, sen efter det loppet så har det ju blivit mycket liksom, att man har, då jag skulle vara med på intervjuer, och liksom att nu har man ju blivit någon slags liksom favorit där, även fast jag inte kanske känner mig riktigt som det heller, utan men man har fått vara med på mer intervjuer, och man märker liksom att det är folk som börjar känna igen liksom, det är ju ja, som sagt en inte så stor värld egentligen liksom. Men att ja, folk från den här världen börjar känna, ja, veta vem jag är liksom, och så. Och ja, men hittills tycker jag att det har varit kul ändå.
Det är bara positivt än så länge.
Ja, än så länge tycker jag.
Påverkar det, tror du att det kan påverka din ja, men nerver och prestationen i förlängningen liksom, det där med att du...
Ja, lite kan jag vara lite liksom rädd att det ska bli liksom att folk tror att det ska gå bra kanske hela tiden, men för det tänker jag ju själv att det är lite omöjligt att jag ska kunna göra bra lopp varenda gång liksom, att
men det är så många faktorer.
Ja, precis, att det är dels att man springer ganska mycket lopp på en säsong, och det är liksom svårt att vara i formtopp till varenda lopp, att ibland kan det bli att man kanske har en lite sämre dag, och att jag måste tänka på att inte liksom tro att jag ska göra bra lopp hela tiden, utan att ändå känna att det är okej att ha lite sämre dag, som sagt. Att jag försöker att liksom inte, även om ja, man har blivit någon slags favorit, så försöker jag inte se mig själv som det, utan ja.
Men märker du av även typ med så här företag och sponsorer, och liksom börjar de tala om honom och knacka på dörren?
Ja.
De bara, nej, men har vi fullt med svenska
tjejer? Ja. Ja, men lite har det väl blivit liksom att man börjar, att man märker att liksom ja, folk har hört talas om mig liksom, och att det, ja.
Men har du liksom, hur tänker du kring, för om det här är någonting som du vill satsa på, vilket jag gissar att du vill, tänker du även liksom så här, förhandla med sponsorer och liksom se över nästa säsong, och du skulle liksom vilja få ja, men bygga någon slags bas som gör det möjligt för dig att kunna satsa mer på det här? Och nu har du som sagt med den här rankingen och den här hypen liksom, tänker du, för jag kan tänka på antingen så tycker man sånt kan vara lite kul, eller så är man helt ointresserad, eller kanske tycker sånt är lite jobbigt till och med. Var någonstans kan man placera dig där?
Men jag tycker väl att det är lite kul ändå att hålla på med, och ja, som sagt, att jag har väl börjat tänkt redan på nästa säsong och liksom även på vintern och sådär, och se lite vad som verkligen kan vara bäst för mig. Så att jag tycker att det är lite kul att kolla runt lite vad som finns och sådär. Och, ja.
Så det, man kan säga att du ligger i förhandling.
Ja, lite så.
Men vad satsar du på då? Liksom vad, hur konkreta mål har du inför nästa säsong? Både inom löpning, och vi har inte pratat så mycket om skidalpinismen, men det kommer vi ju komma in på lite också. Men hur konkreta mål kan du sätta?
Jag har väl, är väl ingen som sagt jätteplanerar av mig, så att jag har väl inte börjat tänkt så mycket på nästa säsong. Men jag känner mig sugen på att fortsätta köra en säsong till i den här serien. För att jag tycker som sagt, det finns ju, jag har bara sprungit fyra lopp av, de har ju 15 tror jag. Så det finns ju väldigt mycket mer. Och det är det jag tycker är roligt med den här serien, att det är så många olika lopp, att man behöver inte springa samma lopp som man har sprungit, utan man kan, det är ändå kul att komma till ett nytt ställe och upptäcka en ny plats. Så, men Tromsö gillade jag väldigt, det loppet, så det tror jag att jag vill fortsätta, eller det vill jag köra i år igen i alla fall. Men det är väl kanske det enda som jag har spikat än så länge. Och skidor är det också, då kör vi världskuppen kommer vi göra i år, och så är det EM också i april. Så det blir...
Och när du ser vi, då är det Sweden Skimo Girls typ.
Ja, precis.
Landslaget.
Vi har fortfarande ingen kille i laget. Så att...
Vad den här balansen mellan, eller till att börja med då, liksom hur och när kom du in i skidalpinistvärlden liksom?
Från första början så var det väl min kompis Kalle i Funäsdalen som tjatade länge på att jag skulle börja med skidalpinism. Och först var det liksom att jag visste inte vad det var. Det var liksom bara, nej, vad, liksom, vad pratar du om liksom? Men så tjatade han liksom och bara, ja, men har du köpt skidor ändå? Och så bara, nej, jag har inte. Och så bara, sen så googlade jag på vad skidalpinism var liksom, och komma in på den här filmen med i Keb Classic. Så att jag tittade på den och liksom kollade på den typ två gånger liksom och bara, oj, wow, det ser ju riktigt häftigt ut liksom. Och kände jag mig liksom, ja, någonstans liksom, det såg ut som längdskidor lite grann. Att, och jag har åkt längdskidor och jag liksom, det har varit uppförsbackarna som jag tyckte var kul. Och det är ju, skidalpinism är ju lite som att åka längdskidor, fast bara uppför, och sen ska man åka utför också.
Så att, och det underlättar om man är lite stadig på foten när man ska, ja, åka utför.
Precis, så att, så jag vart liksom, ja, så kände jag att det vart sugen där. Så fick jag tag på ett par begagnade skidor och pjäxor. Så då var, det var väl vintern, var det 2017? Nej, 2000, jo. Ja, vintern, det var väl 3 år sedan då. Mm. Så då började jag gå lite för mig själv sådär liksom i, ja, backarna i Ramenberget. Och det var liksom, ja, det var inte så att jag tävlade alls, utan det var ju bara att jag också liksom tränade lite så efter jobbet och gick, jag var väl med på någon, jag var med på Romsdal Rando. Det var i, det är också i Åndalsnäs. Mm. Så det var väl första riktiga tävlingen. Det gick ju jättedåligt. Det var ju också, då var ju Emily och Ida och Killian med på startlinjen där, så jag kände mig som värsta liksom losern som stod där liksom i längdskiddräkten. Och ja, det gick ju inte alls bra på den tävlingen. Då jag var ju typ över flera timmar efter det, känns som. Men någonstans där,
bra utvecklingskurvan.
Ja, men jag kände väl någonstans ändå att det var ju kul liksom. Och sen var ju som sagt, hörde ju Ida av sig, det var ju året efter där då på hösten, och sa där att de skulle på läger, och jag tänkte liksom att ja, det skulle ju vara kul liksom att få, vilken möjlighet att få kunna träna med dem och liksom lära sig. Och så att, så då,
så Ida var väl inte superstark på utförsåkningen när hon började?
Nej,
hon, det var väl, ja, hennes, det var ju då i alla fall.
Ja, precis. Så att, ja, så att,
Och balansen och avvägningen mellan löpning och skidalpinismen, det, alla verkar ju tycka att det lirar ganska bra. Det är en ganska bra kombination.
Jo, men det är det. Och jag tycker det är liksom skönt också mentalt att få ett avbrott från båda sporterna. Att liksom åka skidor på vintern och så springa på sommaren. Att, så har jag nog alltid gjort. Liksom, att det är ju inte så att jag har sprungit så mycket liksom på vintrarna, utan då har det blivit att vi har åkt skidor längd av mest. Men, och nu blir det ju, ja, har vi kört skimora. Men det är ju väldigt, liksom, särskilt för bergslöpning, så är det ju väldigt likt. Att man vistas ju i samma terräng och liksom, man får ju väldigt bra träning uppför, och att åka utför också har ju liksom en fördel sen när man ska springa utför också, att man, ja, det blir lite samma, man är i samma miljö liksom.
Men kommer det bli annorlunda den här vintern? För vad jag har förstått så kan det väl vara den här övergången mellan sen när du ska mot våren, när du ska liksom börja få in, komma tillbaka till löpningen, att det kan, det finns en viss tröghet i den här övergången, att att man vill inte tappa för mycket löpning eller?
Nej, så jag tänker väl kanske att jag ska försöka hålla igång lite mer löpning i vinter ändå, men ändå försöka åka så mycket skidor jag kan liksom. Men att jag tror att det kan vara bra liksom att bara springa lite grann, behöver inte vara så mycket liksom, eller någon, men kanske 2 dagar i veckan liksom, eller så, att man ändå håller igång genom hela vintern.
Hur ser du och vad tror du om utvecklingen för skidalpinism i Sverige?
Men den är ju liksom på gång, och det har ju anordnats lite tävlingar runt om. Men sen har vi ju som sagt inte liksom samma miljö som vi har i typ Norge och i Alpen. Att det är ju, vi har ju liksom inte de här höga bergen som det är ju väldigt långt ute i Sverige man måste komma då. Så att det blir ju mest att det blir tävlingar som går i liksom liftsystemen. Och det blir ju inte samma, blir inte alls samma sport alls egentligen. Liksom, för tävlingarna som vi kör i, ja, med Norge och i Alperna, de går ju mer i bergen liksom, verkligen. Att det, det är lite mer liksom, åt det vilda hållet. Att här blir det ju mer att man är nära liftsystemet. Men det är ju liksom, jag tycker det, det går ju liksom uppåt. Och som sagt så är det ju att vi har ju ändå liksom ett lag i Sverige med mycket duktiga personer. Och men jag hoppas att det kan utvecklas verkligen.
Skulle kanske inte skada om vanliga, de större svensk media också skulle kunna uppmärksamma att ni, att ni finns.
Ja, men verkligen. Jag tror att det liksom, går man och frågar på stan så är det liksom inte många som vet vad skidalpinism är, tror jag.
Nej.
Men det hade ju verkligen varit kul om det kunde uppmärksammas lite mer.
Har du kört Keb Classicen?
Nej, det har jag inte. Men det skulle jag verkligen vilja göra.
Ja.
Ja, det verkar superkul.
För du, har du, men har du kört lite dålig koll på faktiskt hur många av tävlingarna du har gjort nu inom skidalpinismen som är så att säga individuella? Och har du kört några sådana här lagtävlingar, partävlingar?
Bara en på VM nu i vintras.
Du och Fanny, eller?
Ja, precis. Mm. Så det är väl den där jag har kört lagtävling. Men det finns ju de här längre Pieramenta och PDG och de där tävlingarna. De ser ju jättekul ut. Så jag skulle verkligen vilja köra någon sån. För det blir också lite mer vad sporten är egentligen. Att,
lite äventyret.
Ja, alltså. Verkligen.
Mm. Varför tror du att du har fått den här snabba utvecklingen?
Jag vet inte egentligen. Men jag har väl liksom kanske alltid haft en bra grundfysik. Att jag har väl varit aktiv ända sedan jag var liten. Och liksom, jag har alltid gillat liksom. Jag tror att jag alltid haft den här glädjen i att tycka om att träna och liksom pressa mig själv och så, att jag har liksom kanske haft en bra grund. Och även det här mentala också, att jag liksom, liksom gillar ändå att när det är lite jobbigt, att jag gillar att ta i och så.
Men där du är just nu i din karriär, vågar du liksom, vågar du drömma liksom, vågar du tänka liksom, ja, men kanske sätta upp konkreta mål, fast även liksom, ja, men som sagt, drömma.
Ja, jag är nog en som drömmer mycket, tror jag. Men jag tror inte jag sätter upp så mycket mål egentligen, utan det är nog mer att jag kanske tänker att alltså, jag gillar att liksom utvecklas och utveckla mig själv och kanske göra grejer som, ja, som man inte tror att man kan, och så visar det sig att man kan det ändå liksom. Men så här, att alltså, det är väl det jag vill, fortsätta utvecklas och se liksom egentligen hur bra man kan bli. Det är nog det jag drivs av mest. Än att liksom, det är ingen, jag kan inte tänka att det är någon sån viss tävling som jag verkligen vill vinna eller så. Utan det är nog mer att jag vill, ja, fortsätta liksom.
Men så här, att ha ett liv där du enbart lever på löpning och skidor exempelvis.
Ja, men det hade ju varit, ja, det hade ju varit någonting.
Vad ser du mest fram emot i din kommande karriär inom skidor och löpning?
Ja, men det är nog som sagt att ja, jag drivs mycket av att utvecklas liksom. Och just skidor, där finns det väldigt mycket jag kan utveckla liksom. Och även löpning också, märker jag att det är liksom, just nu alltså, när man tävlar, för annars har det ju mycket att man springer själv och tränar själv, men nu när man tävlar mot andra så blir det också mycket att man ser vad det är man behöver öva mer på. Och att det är ju väldigt liksom, ja, så att nej, men att,
vad ser du den största förbättringspotentialen hos dig själv då?
Ja, men det är väl utför. Både liksom egentligen mycket när det kommer till skidor att åka utför. Men också löpning. Att liksom, det är ju, förut har jag kanske tänkt liksom att utför, det är ingen, då, är det, då kan man bara liksom, ja, lulla på lite utför. Så där. Men man kan ju tjäna väldigt mycket tid om man springer på mycket utför. Utan att man förlorar så mycket i kraft. Liksom. Så ja, men, nej, men det är väldigt mycket. Det finns mycket att öva på.
Mm. Du måste ju avslutningsvis även berätta någonting om bullerian.
Ja.
Drömmen om bullerian.
Ja, men det, jag gillar ju att baka och särskilt bullar tycker jag. Och sen så jag tänkte liksom att det skulle vara kul att ha en liten, ja, ett ställe där man säljer bullar. Typ en liten vagn eller någonting. Men typ på Gotland finns det ju många sådana brödvagnar liksom. Så har man en liten sån och så säljer lite och ja, bestämmer lite själv när man har öppet och sådär. Så det hade ju varit.
Det ser vi fram emot.
Ja.
Men har du någonting att tillägga för oss?
Nej, inte vad jag kan komma på.
Hur känns det nu inför tävlingen i oktober? Är det limon eller?
Ja, men det känns väldigt kul. Så att, nu har det blivit lite uppehåll här. Jag sprang sista tävlingen nu i mitten på september. Så nu har det blivit lite mer att man har kommit hem och tagit lite lugnt någon vecka. Och sen så börjar jag träna lite mer nu inför det sista loppet. Då. Så att, jag ser fram emot det.
Men det är som en medveten liten paus och så för att...
Ja, det har blivit det. Mm. För att ladda om lite. Och så, sen har jag hört väldigt mycket bra om Limone. Att det är ett lopp som jag har sett. Liksom, att jag har tänkt att det här vill jag springa. Liksom, men då kanske sen, ja, i alla fall ett år tillbaka. Liksom, att... Det verkar ju väldigt fint där och så det ser jag väldigt mycket fram emot.
Vet du om Tove Alexandersson ska springa igen?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte hon skulle köra någon Sky Race i år, sån, men det hade varit kul. Mm. Ja.
Vi får se.
Ja.
Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Ja, tack för att jag fick.
Och tack för kaffet. Ja. Var det lite kardemumma i kaffet?
Ja, det var det.
Ja, väldigt gott.
Ja, tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.